Jag jobbar som byggnadsforskare på Österbottens museum här i Vasa. Och det här ganska mycket så deltar vi i olika förhandlingar som rör det här byggda kulturmiljön. Att det kan vara i planeringsärenden och bygglov och rivningslov och sån här. Ja, något annat som berör byggande helt enkelt. Och vårt arbetsområde är hela Österbotten.
Det säger Annika Harjula Eriksson som vi stämt träff med på en innergård på Skolhusgatan i Vasa. Varför vi är just här ska vi återkomma till. Men hur är det? Är det enbart äldre byggnader som får skyddsstämpel?
Nå, i praktiken så brukar det ju vara så att det är åtminstone de flesta så är ju från före andra världskriget, men att man har ju nog börjat skydda sådana här byggnader som är från 50- och 60-talen också. Och förstås vi skulle behöva gå längre framåt i tiden och börja tänka på de här 70-tals- och 80-talsbyggnaderna. Men att det är lite svårt att man kanske inte riktigt ser de här skönhetsvärdena i de här 70-80-talsbyggnaderna, och sen kan de vara så här byggtekniskt lite problematiska och svåra att reparera och renovera då, så att de här kulturhistoriska värdena består. Vi står ju här och ser på en sån här 80-talsbyggnad som det sägs nu då att den är i dåligt skick, och på grund av att den har sån här fasadelement då, som består av flera lager som är liksom ihop, så är den väldigt svår att som renovera utan att man river hela fasaden.
Kan vi säga vad det är för ett hus?
Jo, vi står här på gården till det här Vasa församlingshem.
Fasaden går ju någon sån här, någon form av ljus, brun nyans. Vi har balkonger här, man kan köra genom byggnaden från Skolhusgatan in på gården. Och sen har vi då ett trapphus som man skymtar genom stora, stora fönster där. Och den där 80-talsbyggnaden är väl ett försök att göra en modern version kanske av den här 50-talsbyggnaden. Samma nyans men annat material och mörkare fönster och annat utförande.
Det består ju av en sån här del från 50-talet som är typisk för sin tid, och sen här i hörnet då, mellan Skolhusgatan och Vasaesplanaden, så finns en 80-talsbyggnad. Och det är ju kanske den här 50-talsbyggnaden så ser flera människor ett värde i så här arkitektoniskt och stilmässigt. Men den här 80-talsbyggnaden kanske inte då vinner så mycket gehör.
Om det då är en privatägd byggnad som får skyddsstämpel, så finns det bidrag man kan söka för att hålla byggnaden i skick eller iståndsätta den. Det här berättar byggnadsforskare Annika Harjula Eriksson.
Jo, det är ju både det här museiverket har sån här restaureringsbidrag som faktiskt då på hösten så kan man söka då som för nästa år. Och sen har NTM-centralen också ett motsvarande, att det här museiverket så är i främsta hand då för byggnader som är skyddade på något sätt, och NTM-centralens bidrag så är då kanske lite så här mera allmänt. Men att det är här i oktober, november så är den här ansökningstiden, och man hittar info om de här bidragen på respektive organisations hemsida.
Ett hus då, eller en byggnad som du till exempel förespråkar att ska skyddas. Vilka kriterier är det som krävs för att ett hus ska anses vara värt att skydda och bevara?
Jo, man kan ju förstås se på många det här olika kriterier. Att, vad ska jag säga, det här markanvändnings- och bygglagen. Så det här, så här allmänna kriterier för byggande så ges i paragraf 117. Och där säger man så här allmänt om allt byggande: byggnaden ska passa in i den byggda miljön och landskapet samt uppfylla kraven på skönhet och harmoni. Så det här är ju så här väldigt brett, och förstås alla har olika åsikter om vad det här skönhet och harmoni kan vara. Att det som är väldigt fint och värt att bevara för någon, så är sen för någon annan bara skräp och rivrasket. Men att det här, om man sen går till, det finns ju en sån här speciell lag då, lag om skyddande av byggnadsarv, och det är ett sån här ganska starkt skydd, och i de flesta kommuner så finns det bara någon eller några byggnader som är skyddade med den här lagen. Men där har man listat olika kriterier för vad som kan då, eller hur man bedömer det här värde på en byggnad som man tänker att ska kunna skyddas. Att den är sällsynt eller unik, men så kan den också vara historiskt avseende typiskt för område, och det är liksom typisk karaktär. Eller så har den typiska drag som avspeglar ett visst område eller en viss tid. Och om byggnaden då har bevarats väldigt ursprunglig, om det är som en gammal byggnad som har faktiskt, man har inte gjort några stora ändringar i det. Och sen kan den här byggnaden ha liksom, ha någonting att berätta om, någon sån här historisk händelse eller sånt. Att då kanske man sätter så mycket avseende på hur själva byggnaden ser ut, utan det har bott någon märkesperson där, eller det har skett liksom sådana här viktiga händelser där. Och sen kan en byggnad också vara värdefull för att den är liksom så här fysiskt, att man har använt något speciella material eller byggnadstekniker eller så här. Och så här stilar och sånt som gör att den är då värd att bevaras kanske.
Om vi blickar längre fram, alltså från 2000-talet, vilka byggnader skulle du kunna tänka dig blir värda att bevaras för framtiden?
No, i och för sig skulle det ju vara roligt om det skulle finnas som bevarat från olika årtionden och så här, och olika stilar. Att själv är jag kanske nu inte så på det här att en byggnad måste vara vacker. Att en byggnad kan ju vara intressant fast inte den är särskilt vacker. Att jag önskar att man skulle kunna bevara liksom exempel på olika stilar och från olika tidsepoker och så här. Och sen nu i det här byggandet och med tanke på rivning och sånt här och renovering, så är det ju mer och mer de här ekologiska aspekterna. Att det helt enkelt är ju inte ekologiskt att riva en byggnad som man skulle kunna renovera. Så att jag tror i framtiden så kommer det här ekologiska att bli bara viktigare och viktigare. Och sen just det här att byggnaderna är sådana att det går att renovera.